Ivan, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som ringar in sådär vilka de är och vad de står för. Så jag tänkte att du ska få välja en möbel här som känns väldigt mycket Centerpartiet.
Ja, då skulle det vara en kökssoffa och ett furubord som sen kanske har blivit en svensk designad fåtölj.
Det här är dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Centerpartiet.
Tack kära Centervänner! Visst är det här?
Det är i slutet av januari 2026 när Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist talar på partiets kommundagar. Hon står på en grönt upplyst scen i blåröd rutig skjorta.
Ja, jag står här idag i jeans och i snabbskor som jag kallade för när jag var liten. En flanellskjorta från tidigt 90-tal. Och det är så här företagaren Elisabeth har sett ut i många, många år.
Elisabeth Thand Ringqvist pratar om jobben.
Varje människa har ju såklart ett ansvar att ta de möjligheter som finns. Det är en gammal centerpartistisk linje som duger lika bra idag som när vi byggde välfärdssamhället.
Hon pratar om klimatet och om att Centerpartiet vill att vardagen ska fungera oavsett var i Sverige man bor.
Om inte Centerpartiet gör det, vem ska då göra det? För inget annat parti förenar liberal övertygelse med sunt bondförnuft.
Men vad är egentligen det centerpartistiska bondförnuftet? Vad är det för ideologi och idéer som format det här partiet genom åren? Och går det att förstå Centerpartiet bättre genom att kolla på hur de möblerat sina hem?
Gäst är Ivan Garcia, politikreporter på Ekot.
Så Ivan, vi ska göra några nedslag då i Centerpartiets historia här. Så ska du få hjälpa mig att förstå lite hur det här partiet har formats till det de är. Och så hoppas jag på lite möbler, lite hemma hos känsla längs vägen. Men var börjar vi?
Ja, vi kan börja för exakt 140 år sedan, 1866, då bildas Lantmannapartiet när ståndsriksdagen blir tvåkammarsriksdag. Bönderna bildar då Lantmannapartiet, ett konservativt parti som är mot industrialismen som de ser som ett hot. Kapitalisterna håller på att knuffa undan jordägarnas makt. Sen går det några år, 1913, så upplöses Lantmannapartiet och istället bildas Bondeförbundet som blir ett mer renodlat bondeparti.
Och då är det ett parti för bönder?
Ja, det handlar framförallt om att försvara böndernas intressen då. Partiets stora genombrott är alliansen med Socialdemokraterna på 30-talet. Och de ingick ett nytt äktenskap med Socialdemokraterna på 50-talet.
Mm-hmm. Överläggningar mellan de båda partierna har visat att i väsentliga punkter en samstämmig uppfattning råder.
Och det där samarbetet med Socialdemokraterna tar slut när det blir en infekterad debatt om att införa ett nytt pensionssystem.
När vi nu bryter upp från regeringen så sker det med ömsesidig respekt.
Partiledaren Gunnar Hedlund bestämmer sig då för att försöka hitta mitten. Och de beskriver det som varken socialism eller klassisk liberalism. Och i den vevan byter partiet namn till Centerpartiet.
Det är ju tydligt då att de står i mitten.
Exakt.
Ja. Det gamla namnet, det motsvarade inte längre den politik som fördes.
Och det är ju allt färre bönder i Sverige vid den tiden.
Det är ju ett ganska dystert men tydligen ofrånkomligt faktum att avfolkningen från landsbygden fortgår.
Och då flyttar man blicken till storstaden. I en valfilm från 1966 kan man se bilder på långa bilköer och bilar som nästan krockar med varandra. Och ett betongsamhälle som växer fram, höghus efter höghus, varvad med en ung Thorbjörn Fälldin. Det var en ung centerprofil vid den tiden då.
Utvecklingen har fött nya problem. En av de viktigaste frågorna nu rör vår miljö.
Så att man kan nog säga att Centerpartiet försöker följa med sina väljare in till staden. Och där hittar man superfrågan för Centerpartiet, miljöfrågan.
Så det är ett sätt att försöka anpassa sig till att bönderna blir färre då?
Exakt, och allt börjar centraliseras till städerna, så makten börjar förflyttas till ett centrum. Och då tar Centerpartiet då både miljön och decentralisering, alltså att besluten ska tas så nära människor som möjligt, som sina ledord. Det blir ett grönt mittenparti.
Okej, så här är vi alltså inne i en tid då man arbetar för att bredda partiet och inte bara då representera lantbrukare och bönder. Vad händer sen? Vad blir nästa steg?
Nu börjar vi närma oss partiets storhetstid. Det är 70-talet. 1971 blir den här unge profilen Torbjörn Fälldin, bonden från Ångermanland, han blir partiledare.
Ja, Torbjörn Fälldin. Är det här sista gången du harvar hemma hos dig nu?
Nej, det är det inte.
Han bor kvar i Ramvik i Ångermanland på sin gård, även om han har blivit partiledare.
Okej, så han är riktigt äkta bonde?
Exakt. Mm-hmm. Det finns ett tv-reportage där Fälldin visas på sin svarta traktor i rutig blek grön flanellskjorta. I en annan sekvens står han och fiskar och då visas hans händer i närbild. Och då fångar man resten av svart jord på naglarna och fingertopparna.
Ah, det liksom råder ingen tvekan om att det här är en person som jobbar med händerna också. Exakt. Inte bara politik.
Det här är en man som är kvar i myllan, kan man säga. Det finns berättelser om hur politiska beslut tas runt furubordet som man har i köket med röda luckor.
Så det är ändå, liksom, trots det här flyttandet med storstadsväljarna, viktigt det här att visa upp ursprunget på landet, låter det ju som då.
Ja.
Riskerna med kärnkraftsproduktionen har en räckvidd som inte kan jämföras med någon annan fredlig verksamhet.
Torbjörn Fälldin profilerar sig som den största motståndaren mot kärnkraften i Sverige tillsammans med kommunister och kristdemokrater.
Okej.
Sol, vind och vatten är det bästa som jag vet.
Ett uransverige med kärnkraft eller ett solsverige med alternativ energi som bygger på sol, vind och vatten.
Och det ger utdelning i valet. 1976 blir Socialdemokraterna av med regeringsmakten för första gången på 44 år.
Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
Centerpartiet blir näst största parti. Och då bestämmer sig Torbjörn Fälldin för att bilda regering inte med de gamla vännerna Socialdemokraterna, utan med de nya borgerliga vännerna.
Okej, så nu
Moderaterna
är
och Folkpartiet.
Ett centerparti som blickar höger ut då.
Ja.
Mm-hmm.
Kärnkraften, valrörelsens stora tema i slutspurten, blir ett av den nya regeringen Fälldins första stora problem.
Men lyckan varar inte länge, för att efter två år så spricker regeringen.
Statsminister Torbjörn Fälldin har lämnat in sin regerings avskedsansökan. Och
de bråkar om kärnkraften.
Att det som spräckte regeringen var Moderaternas och Folkpartiets nej till Centerns krav på folkomröstning om den vidare kärnkraftsutbyggnaden.
Vi har inte fått de andra partierna att säga ja till detta.
Det blir så småningom en folkomröstning om kärnkraften när Torbjörn Fälldin återigen bildat regering.
Det blev alltså ett ja till 12 reaktorer 25 år framåt.
Och det blev inte som Centerpartiet ville, att man skulle avveckla kärnkraften inom 10 år.
Vi respekterar naturligtvis folkomröstningens utslag.
Så man kan säga att folkomröstningen var ett nederlag för Torbjörn Fälldin då. Och då börjar det nera av tillbakagång för partiet. Och då avgår Torbjörn Fälldin 1985. Det blir en lång ökenvandring för partiet.
Ja, det är det sämsta valet för Centerpartiet någonsin faktiskt.
Centern backar val efter val.
Förra valet var det sämsta och det här var ännu ytterligare lite sämre.
Så vad sker då då? Alltså vad blir nästa steg här för Centerpartiet för att försöka ta sig ur den här svackan, eller vad man ska kalla det?
Då går vi in i nästa millennium, så att säga. 00-talet.
Idag avslutades det borgerliga toppmötet hemma hos centerledaren Maud Olofsson.
Och Centerpartiet bildar alliansen tillsammans med moderater, folkpartister och kristdemokrater.
Det är en bred samling för att presentera ett alternativ till det som finns idag.
De fyra partiledarna möts hemma hos centerledaren Maud Olofsson i Högfors i Västerbotten.
Nu blir det hemma hos reportage igen.
Nu blir det hemma hos igen och då återigen ett rött hus med vita knutar.
Och de avslutar sitt möte vid Maud Olofssons köksbord med en gemensam slogan.
Och i det här mötet i Högfors så sitter de nu, så de här fyra partiledarna lättklädda, liksom somriga leende vid Maud Olofssons köksbord. Så återigen är vi där i köket.
Där vi har varandra.
Och där uppstod också myten om badtunnan.
Jag vet inte om det är en möbel, men okej. En badtunna.
Vi tar in den. Det sades då att de fyra skulle bada i badtunnan tillsammans. Alltså. Det gjorde de inte, men myten levde kvar länge. Allianskonceptet blev framgångsrikt. Den borgerliga fyrklöven vann valet 2006 och regerade i 8 år.
Men okej, Maud Olofsson liksom tydligt placerar centern där på gården igen med köksbordet. Vad händer sen?
Med en fot i myllan på landet och med den andra på dansgolvet på Stureplan försöker Stureplanscentern tilltala väljare både i och utanför storstan.
Runt 2006 så började en grupp centerpartister röra sig i kretsarna kring Stureplan. Fashionabla kvarteret i Stockholm med sina kända krogar och dansgolv.
Nu är vi långt borta från bondgårdarna här.
En bra bit. De kommer att kallas Stureplanscentern. En grupp centerpartister, bland annat Fredrik Federley.
Vi driver frågor där vi inte har 100% uppbackning av partiet än. Men det är ju vad vi arbetar mot.
De ville driva liberalismen till sin spets.
Men de vill kalla mig hardcore-liberal, så ser jag det som något positivt.
Och börjar utveckla nya politiska förslag som kommer att få ett genomslag senare när partiets idéprogram tas fram. Och där har man förslag om månggiftet, att man ska skrota skolplikten, fri invandring och så vidare.
Alltså, jag menar, väldigt långtgående idéer som inte andra partier ju för fram i Sverige.
Alltså, mycket frihetliga.
Så vad leder det till då, att sådana idéer kommer fram här?
Inom Centerpartiet rasar en debatt.
Kritiken växer inom Centerpartiet
mot förslaget till nytt idéprogram.
Det ledde till en jättekris i partiet, för det var många som undrade runt om i landet, vad är detta för någonting?
Man känner inte igen sig riktigt. Det är för mycket av nyliberalism i programmen.
Den nya partiledaren Annie Lööf fick avbryta sin semester och komma tillbaka för att hantera den kris som då hade uppstått.
Jag tycker det är viktigt att nu gå ut och markera vilka delar som inte är aktuella.
Hon lyckades få bort de här extremt liberala förslagen.
Jag känner mig mer hemma med den här balansen som vi har nu mellan personer.
Så hon, ja, om man skulle sätta henne med en möbel, var hamnar hon då?
Jag har en fåtölj som jag ärvt efter min morfar.
Hon berättar själv att det är en laminofåtölj som är hennes favoritmöbel. Och det signalerar svensk design.
Jag älskar den där fåtöljen.
Men också en möbel måste jag säga då, som jag sett hos en och annan i innerstan på senare år.
Absolut, det är en övergångsmöbel kan man säga, som präglas av Centerpartiets övergång från landsbygd till stan. Det finns ett nytt parti i det svenska politiska landskapet som är Sverigedemokraterna, som börjar erövra många väljare i landsbygden. De blir den sol som alla partierna kretsar kring, och Centerpartiet väljer den hårda linjen. Och Annie Lööf personligen tog väldigt starka fighter mot Sverigedemokraterna, mot Jimmy Åkesson.
De passar inte in i Sverige, och det är klart att då är det svårt att få jobb. Det är klart att då är det svårt.
Och hon lyckades locka då till partiet kvinnliga väljare i storstaden, och det stärkte storstadsprofilen för Centerpartiet.
Så hon lyckas inte ta tillbaka landsbygdsväljarna lika mycket som att få de här innerstadsväljarna?
Exakt. De lågutbildade centerväljarna i landsbygden har blivit allt färre de senaste 10, 15, 20 åren. De har ersatts av välutbildade höginkomsttagare från storstäderna, så att det blir mer och mer ett storstadsparti.
Men okej, om vi tänker oss att Centerpartiet vill hoppa ner i en badtunna med några andra i det här läget då? När Sverigedemokraterna kommit in i matchen, vilka bjuder de in då så att säga att värma sig där?
De lämnar öppet för vilka de vill bada med kan man säga. Mm-hmm. Därför att de vill hamna i den här mittenpositionen. Och när andra partier börjar släppa de här röda linjerna mot Jimmy Åkesson så håller Centerpartiet fast sin linje. Och det har avgjort att Centerpartiet inte har gått ihop med de andra borgerliga partierna. Så att Centerpartiet de senaste åren har mer lutat åt samarbete vänsterut. Och det är linjen som Annie Lööf etablerade och som de partiledarna som har kommit senare, Muharrem Demirok, Anna-Karin Hatt och numera Elisabeth Thand-Ringqvist har fortsatt med.
Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar centerpartister vilken möbel de tycker bäst representerar deras parti.
Jag skulle säga att vi hade varit ett stabilt köksbord.
Det är självklara är faktiskt ett sån här klassiskt, kanske lite massivt köksbord av furu.
Riksdagsledamöterna Stina Larsson och Martin Ådahl inspireras båda av den tidigare centerledaren Torbjörn Fälldins ikoniska möbel.
Centrum av huset där man samlas, diskuterar och löser stora och små problem. Det är där det händer.
Där möter de stora idéerna. Folks vardag.
Vad tänker du om en laminofåtölj?
Ja, det är också en kombination av traditionella material och framtiden. Så där.
Men Nils Pårup Petersen låter tankarna vandra åt ett lite annat håll.
Ja, men en säng tror jag. Det är ju där den riktiga tillväxten blir till. Liksom. Som, alltså, vi är ju de som får fart på Sverige.
Men är det fartfyllt i en säng? Det är väl där man sover?
Ja, man kan ju göra andra saker också.
Finns det någon möbel ni absolut inte är?
En dörrmatta, är det en möbel?
Alltså, vi är ju ingen soffa. Vi bara sjunker ner ett hörn. Det är inte Centerpartiets själ.
Och ja, Ivan, det låter ju som att en del centerpartister fortfarande har lite svårt att släppa det där köksbordet. Eller vad säger du?
Ja, precis. Det var intressant. Det var furubordet som vann. Alltså. Men sängen, det var också en intressant liknelse. Jag förstår honom.
Mm. Men du, jag menar, när jag hör dig berätta här så blir det ju tydligt att det är en resa det här partiet har gjort ändå från liksom åkrarna och bondgårdarna in mot staden. Så vad finns egentligen kvar, skulle du säga, av det där ursprungliga och det gamla bondeförbundet och så?
Alltså inte mer än att partiet ännu idag driver landsbygdsfrågor såsom decentralisering, hela landet ska leva och så vidare. Men på vänster-högerskalan, där kan man säga att gamla bondeförbundets konservatism har övergått till en renodlad liberalism.
Men du Ivan, jag tänker om vi slår oss ner i en centermöbel här nu. Vi kanske ska välja sängen. Eller för vad var han sa? Få fart på Sverige.
Tillväxten.
Ja, men om vi behåller kläderna på kanske. Och så liksom lägger vi oss här och funderar över valet i höst. Är det någonting som centerpartister ligger och grubblar och har svårt att sova över? Eller hur ser de på valet som väntar?
Jo, men jag tror att de ligger där och grubblar på den här sängen. En och annan sitter runt förebordet och pratar, hur ska vi göra? Jag tror att Centerpartiet har en utmaning på kort sikt. Kommer väljarna att gå med på att Centern inte bestämmer sig vilka man vill bilda regering med? Ulf Kristersson är borta eftersom han krokar arm med Jimmy Åkesson, med Sverigedemokraterna. Då säger alla, ja men då blir det Socialdemokraterna. Men det vill partiledaren inte säger, utan det är valresultatet som räknas. Det är först då vi kan sätta oss ner runt ett förebord och förhandla med de andra.
Okej, så det var på kort sikt, sa du, något man kan ligga och fundera över på sängen.
Ja,
här.
Mm. Och på längre sikt så gäller en fråga som är mer av existentiell karaktär, alltså att övertyga väljarna om att ett mittenparti verkligen behövs i svensk politik.
Mm-hmm.
Det är väldigt svårt för mittenpartier att göra sig gällande i ett allt mer polariserat politiskt landskap. Inte bara i Sverige utan i många andra länder också.
Tack så mycket, Ivan.
Tack.
Och det var allt från Dagens Eko.
Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst Ivan Garcia. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Stina Fischer. Och reporter var Anna Ulf Klo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.